Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Är du beredd?
Ja, jag är beredd. Let's go!
Hej, hej alla där ute i Vinter-OS-feber. Det här är podden nummer 41. Och det är med stor glädje som vi välkomnar er givetvis. Som alltid efter att vi har firat av 40-poddsjubileet med lite rostig och choklad som, ja, som ni kanske såg på bilderna på min Twitter. Lite fattig ändå, det var en hel del som kommenterade ändå. Men det var vad vi fick och nu kämpar vi vidare mot 50, Olsson.
Ja, 41, det kan man inte räkna att det är något jubileum faktiskt.
Ja, det är ju ändå Wolfgang Amadeus sista verk. Symfoni nummer 41 i C-dur. Men herregud. Som du vet, Jupiter-symfonin.
Du kan
den,
ju.
Den
du...
har ändå, ja men den har, med fyra satser, den är ändå väldigt känd. Så det är ju, ja, på något vis så vill man ju hylla den i någon sorts jubileum.
Fast aldrig hört talas om den, jag tror det är du som kan musik och inte jag.
Nej, så, nej, klassisk musik är ju inte musik.
Det var
symfoni nummer 41.
Det ska jag säga till vissa skribenter jag känner. Klassisk musik, det är ju inte musik.
Nej, det var som jag sa till han, den fantastiska Robin Bryntesson som vi har suttit med i Expressens webb-tv, skidåkaren, som ju vi gillar, eller hur?
Ja, herregud, vilken...
Alltså han förklarade då för mig att Lars Nilsson och även han då spelar fiol.
Ja.
Och jag var lite väl snabb innan jag visste att Bryntesson själv också då spelar fiol och påpekade att man... jag är lite skeptisk till människor som spelar fiol.
Ja. Jag var, innan jag visste att Robin Bryntesson själv var en dedikerad, hängiven jägare så sa jag att jag är lite skeptisk till människor som jagar. Men, det gick bra ändå, han tog det bra. Ja, han var faktiskt en riktigt, riktigt rolig ny bekantskap. Som jag aldrig träffat
människa
honom.
Och jävla koll på skidor hade
han. Och kollar ni dessutom han, på hans hemsida så ligger det en video där. Där i princip hela skidlandslaget är med. Han får bland annat en kyss av Charlotte Kalla. Och man får också se Lars Nilsson faktiskt. Jaha. Med sin...
En kyss av Charlotte Kalla, det är värt mycket i dessa dagar.
Det kan man säga.
Men du, ändå fiol, alltså, ska man inte vara lite skeptisk till dem ändå som får detta verktyg i handen, detta instrument. Och du kan ju själv tänka dig hur det låter i början.
Ja,
och ganska lång tid i början innan man lär sig. Och sen låter det som det låter när man väl har lärt sig spela. Men ändå slutar man liksom inte där och då när man hör, ja men fy fan, det här kan ju inte hålla på med. Mm. Eller jag vet inte.
Nej, Katzenjammer, säger tysken om fiol.
Katzenjammer?
Ja.
Vad är det?
Kattgnäll, du vet som katter kan låta.
Det här är kattjamar alltså på något vis.
Ja, det är jamar, du vet. Ibland så, man, när det är mars, av någon anledning så är det alltid mars. Och så hör man katter överallt. Till och med i Stockholm, man borde ha ett jävla liv på dem. De låter som gråtande barn. Det är katzenjammer, säger tysk.
Jaha, det finns ju en sån. Jag var på en av mina absolut första sittningar med Kvällsposten sportredaktion så som ung 16-17-åring fick man lära sig det mesta. Då sa min bordsgranne som jag inte ska nämna namnet på. Han är fortfarande vid liv. Min bordskanna som jag kände som jobbade på sportredaktionen, han sa efter ett par jävlar, detta var på en julfest, ett par riktiga supar, så sa han till någon donna som var med från redaktionen när vi satt vid sån här långbord, och sa han just det, du vet väl att det är mars, kattamånaden. Ja. Och så slog han med knytnäven under bordet för att då på något vis påpeka att det var grejer som slog emot.
Ja, herregud.
Ja, det var en chock. Men det man fick lära sig redan tidigt.
Det var
annat. Just att det var mars, kattamånaden nu.
Ja. Det var andra tider då. Men var det hela Kvällsposten eller var det bara Sporten?
För jag var det var nog hela Kvällsposten. Ja. Men den här var en kollega. Han hade bra träff i knytnäven.
Ja.
Så var det med det. Jag sitter nu, vi är tillbaka liksom på ruta ett här, för jag sitter och skulle säga att jag blickar ut över mina domäner i Bromma. Det är lite svårt att göra det, för att när vi spelar in detta så är det kväll, även om det har varit en solig dag, så är det mörkt, ganska mörkt här i Bromma-trakten. Detta spelas in tisdag kväll strax efter klockan 6. Så att ni vet, när ni lägger ihop ett och ett, det kan ju hända en hel del i OS när ni väl lyssnar på detta.
Jag skulle säga samma sak, jag kan inte ens se ut någonting, för det är ju kolsvart ute.
Ja, men du är ju också på bystan.
Ja, ah, jag ser grannen har en liten lampa tänd där. Ja. Där ser man. Det var men i morse var det sån dimma. Jag kunde inte se grannens hus ens.
Men var är du? Du får förklara. För jag är ju i New York.
Nej. Nu är jag i Skåne igen. I Hästhagen som du kallar den. Nej, men det var sån otrolig dimma. Och sen så hörde jag på lokalradion att de lokala skidskyttetävlingarna var inställda här också. De kör här och tävlar typ en gång i veckan på rullskidor och små gevär.
Vem brukar vinna?
Du, jag är inte så intresserad av skidskytte överhuvudtaget, så att de lokala skidskyttetävlingarna är lite mindre intresserade av. Men det är rätt kul, de skjuter vilt och de skjuter en annan har också.
Det är lite som de svenska skidskyttarna alltså. Du Olsson, vi är ju mitt uppe i OS, det har inte gått ta miste på. Och heller Charlotte Kallas framgångar, som jag har sagt exempelvis i Getingens webb-tv, stod där att nu är hon ju med dessa framgångarna, så börjar hon ju, och det kan ju ha blivit fler när vi kör ut det här programmet. Alltså är hon ändå där uppe och nafsar på någon sorts... jag ska inte kalla det för kändiskap, men du vet, vad heter det? Alltså hon är ju nafsar liksom lite Zlatan i hälarna som en av våra absolut stora just nu.
Ja, absolut.
Så pass populär. Ja. Och det klassiska, hon går hem i stugorna, och det kan man väl säga att hon gör på alla sätt och vis. Eller vad tycker du? Eller har hon inte just det? Jag tycker det på något vis liksom.
Ja, hon har ju det, alltså, och sen är det ju de här bragderna, alltså jag trodde att det var kört när hon gick in på sista sträckan där. Jag tror hela svenska folket stod upp och skrek där. Men ja, som jag också sa i Expressens webb-tv-sändning att...
Sa du det där också?
Nej, men något liknande, jag har också pratat om henne.
Ja, du har inte sagt samma sak som jag inte utgår ifrån.
Nej. Nej, inte sagt samma sak. Jag har sagt att hon är fullständigt sig själv. Att folk ser hur det är. Det är ingen som sitter och liksom försöker spekulera och tänka att nu ska jag säga si, nu ska jag säga så. Ungefär som Petter Nortu kanske gör. Jag tror att han ibland planerar sina så kallade utspel. Och inget fel i det, och inget emot det heller. Men Charlotte Kalla, hon är Charlotte. Och det är det som går... rakt igenom varenda jävla, till och med den där tjock-tvn som jag upptäckte Expressens sportredaktion har, den går till och med igenom den.
Frågade om den fastnade på VHS-apparaten som stod under samma tjock-tv.
Ja, det är fantastiskt.
Det stod några band också, såg
jag
in i hörnet.
Ja, jag vet. Och sen hade de har tejpat fast kortet.
Det var fantastiskt att se. Det var inte ens hemma hos Olof Lund så hittar man ju detta. Dessa rariteter.
Ja, men du, nej. Men,
det var bra sagt om, jag önskar att jag hade kommit på det själv. Så pass bra var det sagt om Kalla. Just exakt det du säger, att det är sjåsfritt. Och hon är den hon är. Och det har ju även varit när hon har misslyckats, kan man ju minnas, man har sett den i mikrofonen, jävligt arg alltså, förbannad, men på riktigt liksom. för att hon har misslyckats helt enkelt.
Ja, och det är det som jag tror folk, då köper man det att hon är, man vet det. Jag hörde en intervju med hennes mamma som sa att när hon var yngre då och började tävla, att när det hade gått dåligt, då fick hon gå och sätta sig i bilen och ingen gick in i bilen. Hon satt en timme i bilen och bara kokte så förbannad hon var liksom innan hon liksom lugnade ner sig och sådär. Och det kan man ju inte tro riktigt om man ser den där glada, det glittrande leendet sådär, men hon har ju de där ögonen, det minns man från förr, de där mörka ögonen, de kan bli kolsvarta, ja. Av ilska och av besvikelse och
det är lite som Maud Bernhagen på TV4-sporten.
Jaha.
Ja, hon blir, hon, det, du säger, hennes yttre är ju väldigt, det är lite kalla så, väldigt trevlig och snäll och glad och naturlig, men jävlar när hon blir arg alltså. Sverige har hon också.
Jaha, okay.
Ja, hon är också från skogarna, så att det kanske är någon grej. När det gäller Kalla också, som jag är inne på, det finns ju så mycket som alltid spelar in för att man, ja, för att man ska gå hem i stugorna, som det så fint heter, för att man ska liksom gå hela vägen. Och i hennes fall knappt skaffa några, vad ska vi kalla det för, fiender överhuvudtaget, eller någon som ogillar henne. Det går liksom inte på något vis.
Nej,
för att hon har hela paketet på något vis. Och det blir glad och trevlig, ser bra ut, ett leende som smittar av sig, stora framgångar. Och jag är inne på din linje också, att det stora är nog just exakt naturligheten.
Mm. Som du sa, när de vann stafetten där då liksom, att det var ju liksom inga, det var inga, jag kan inte riktigt förklara det, det var fnissigt och tramsigt, och jag älskar det liksom, att det verkligen, alltså här har de tagit guldmedalj på ett bragdmässigt sätt, och det var liksom bara sånt jättefniss, precis som det är sånt som man kan inte skriva manus till sånt, va. Det är sånt som bara kommer, och det är därför folk älskar henne, vilket jag tror alla gör.
Och det är klart att den upplevelsen det var, att som det alltid kan bli i stafett ibland när någon kommer så här långt bakifrån och liksom kör upp, och ja, det var lite Hollywood på något vis. Och passerade i sluttampen, du vet. Bilden stannar och den pampiga musiken börjar spela.
Ja,
Nynnar den ut i någon sorts crescendo på slutet. Lite så var det ju, fast på riktigt.
Det har du rätt, jag har inte tänkt på heller. Det är sånt som, när man ser det på en film så tänker man, vad fan, det där funkar. Så där går det inte till verkligheten. Men då har de inte, de har kanske träffat Charlotte, säger jag nu. Charlotte kanske.
Charlotte?
Ja, Charlotte. Jag har inte
Nej, men det ska till något speciellt för att man ska minnas det. Det är också en hel del skidlopp. Jag tror inte att det här, jag tror inte att herrarnas fantastiska, ännu mera fantastiska kanske till och med lag, triumf när de vann stafetten,
ja,
från den start i mål nästan kändes det som, det överlägset kommer att bli lika minnesväl som exempelvis Johan Olssons ensamlopp på VM där, eller Charlotte Kallas upphem. Det är ju, det är ju liksom, det ska till någonting lite special då för att man ska minnas det.
Ja, men hade inte det här andra hänt så hade man nog här stafetten också framstått som, Jesus vad det var bra liksom. Men det var ju så mycket annat där också med, som hände, va. Det runt omkring, och då tänk bara, vad hette, ska vi se här, Lars Nelson, ja, den stack, han som spelar fiol.
Han är ju en bra påg ändå.
Ja, men jag tyckte han var så bra också efter loppet där, när vad hände när du tappade skidan? Ja, shit också. Min OS-debut, och så tappar jag skidan. Så att ja, men okej, går det fullständigt åt helvete så har jag i alla fall någonting att skylla på. Alltså, han hade en humor och en öppenhet som man inte har varit van vid för med skidåkare. Du vet, de stod med så lite butter ut, eller så var de som Gunde Svan, sådana där kufar liksom.
Eller lite truliga som Thomas Wassberg, som man ser i alla sammanhang nu, i alla konstiga lekprogram.
Och det var väldigt.
Det trodde man inte, va?
Nej.
Trodde man inte. Då, och jag har sett honom i par, i Claes Andersson, gjorde en rolig intervju med honom i samband med någon av tävlingarna här, när han var någon sorts funktionär i Åsarna. Så att, ja, det var kul att se Wassberg också, men han var lite annorlunda. Alla är vi olika, och jag,
Men just Wassberg, tar jag bara en sån, det allra första skidtävlingen jag åkte på som sportkronikör, det var Val di Fiemme, Gunde Svan åkte, och alla Expressens skidjournalister sa, han Mats, du borde träffa Torgny Mogren, du vet, han spelar trummor och han är lite intresserad av musik och sådär.
Kan musik alltså.
Ja, och jag träffade honom, inget fel på det, men det var liksom, vad ingen hade sagt, det var Thomas Wassberg. Av en ren händelse, han satt vid någon jävla bad och sa, herregud, så jag måste trycka din hand. Så det var en hjälte. Mm. Så började han prata, och han gillar verkligen sån här skum, hård amerikansk jamrock. Alltså Lynyrd Skynyrd, det är världens bästa band det. Ja. Märkte nu hur bra jag kunde härma Wassberg.
Nej, men, så det blev... för jag hörde honom i en radiointervju här. Han var med hos Lotta Bromé, bara det. Han är med överallt.
Ja.
Denna Wassberg, det trodde man kanske inte riktigt för några år sedan. Men då frågade hon lite humor om han tittade på Melodifestivalen.
Ja.
Och då sa han ju, nej, han var väldigt ärlig och sa att det var, nej, det var för mycket, och han tyckte det var skit, sa han. Det var inte riktigt hans grej. Han gav verkligen klara besked där. Han gillar lite hårdare då.
Ja, det är lite sån amerikansk sydstatsrock från 70-talet, kan jag tänka. Det gillar han. Jag tänker fast att det normalt sett som är Lynyrd Skynyrd, men alltså Lynyrd Skynyrd, det var härligt.
Mm. Jag fick ju norrmännen, de är för jävliga på att leta upp en norrmännen. Jag fick ju dem på mig när jag skämtade lite på Twitter såklart över att det inte gick så bra i stafetten. Jag tycker man ändå kan sticka dem lite så. Jag gillar ju det. Och jag trodde inte att det skulle bli den reaktionen. För att jag hade väl inte riktigt tillräckligt mycket koll på hur stort, jag visste att det var stort, men hur stort det här med skidåkning är och hur hårt de tar det. När de inte vinner allt, för de vinner ju fan det mesta ändå i OS. Norrmännen. Och jäklar vad det rasslade till på Twitter och i mailbox. De hittade mig överallt alltså. Jättearga. Över att jag hade lagt ut en tweet med en bild på schackbräd i en tv-ruta och skrev samtidigt på norsk tv i samband med, jag tyckte det var kul, i samband med och lite annat. Ja, jäklar bara, men där får man ju också i den här, där får man ju, väldigt många skrev ju också att ni lyssnar bara på Nordtug, ni ska veta att här i Norge, vi tycker han är det och det och det och det och vi är en idiot och du vet sådär. Mm. Som jag var inne på tidigare, och det är inte, han säger det är inte, har inte alls med oss normen bla 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 att göra. Så de var jättearga, och att jag då inte kunde förstå att det var ju vallan det handlade om. Och då är min lilla sån OS-spaning den här. Är det alltid så då att om man inte vinner så beror det på att det är dåligt vallat? Och om man vinner så handlar det om att man har bättre vallat än alla andra? Eller kan det inte handla om någonting annat, nämligen att man är en jävligt bra skidåkare?
Jo, det naturligtvis, men man har ju sett lopp där någon har varit så här katastrofalt felvallat och haft liksom en halv decimeter snö under skidorna när man tagit sig fram. Det är kanske inte så smart. Jag tror det spelar väldigt stor roll.
Ja, men då måste det ju bli så. Då blir det ju liksom mera alldeles för mycket vallatävling, kan jag tycka, någonstans i slutändan. Mm. Om det nu är så otroligt avgörande så att de absolut bästa liksom faller bort för att de påstår att de inte är ur form utan de har dåliga skidor. Alltså det kan inte bara vara helt så jäkla avgörande alltid.
Nej, det tror jag inte heller. Men jag tror det spelar väldigt stor roll.
Men kan man inte göra som i Formel 1 då? Att då får man köra på samma grejer liksom? Eller?
jag vet inte hur de gör Formel 1. Vissa
däck som du får använda. Och jag skulle vara liksom för att det skulle bli för mycket materialsport liksom.
Ja.
Som om nu inte Formel 1 vore det ändå. Men alltså, du fattar vad jag menar. Ja. Ja. Alltså att skulle det inte bli rättvisare då om man alla skidor vallades på samma sätt eller vad det nu kan vara?
Mm.
Eller ska det vara en del av sporten? Det är ju, om det nu är så otroligt avgörande så undrar jag om det liksom är liksom fair.
Ja, det har jag ingen aning om, men alltså du ställer sån, det är ju en helt revolutionerande fråga egentligen, för att så länge, jag har inte varit intresserad av skidor. När jag var liten och växte upp så hörde man alltid om så här, det var valla, vilket valla katastrof och alltså det, så någonstans så har jag bara tänkt, ja det är väl så det är med skidor och
men om det är så himla avgörande, Olsson, vi säger så här då, en tennis, ja men lyssna nu, om vi spelar en tennismatch och så säger, och vinner den ena före den andra, så säger han, jag hade så jävla mycket sämre racket än den andra killen, säger vi.
Mm.
Ja, jo, nej, men var det det som var avgörande? Ja, det har väldigt mycket större betydelse än man tror. Då hade man ju nog ändå valt att alla jävlar spelade med samma typ av racket. Inte märke kanske, men samma strängning och allt.
Ja, men det kan vara skillnad på racket och racket.
Jo, men jag vet att det kan vara det, men om det är ju inte så, det är inte så att du någonsin har hört någon skillnad på racketen.
Jo. Nej, jag ska försöka. Ja, det har
ja,
man
alltså, hört att... Nu är inte dina kompisar utan någon annan.
Ja, jag såg när Björn Borg gjorde comeback, då spelade han med träracket. Han skyllde på den sen.
Ja, men det var ju kanske uppenbart. När han hade konstiga japanska coach.
Ja, just det, som satt och tittade på dem i kika. Jag var där. Det var...
Monte Carlo?
Ja, det var helt otroligt.
Jaha, ja. Du var där alltså?
Ja, ja men det var där. Första gången det var där jag fick kontakt med Stig Claesson, författaren som gick under namnet Slas. Mm. Jag skrev om den här comebacken och så skrev jag att en skådespelare vid namn James Coburn satt på läktaren.
Ja.
Jag fick ett handskrivet brev som man fick då av Stig Claesson där han skrev, tyckte det var kul att läsa om japanen med kika och allt det här. Men du skriver om James Coburn, är inte han död? Nej, det var han inte. Och det var på den tiden när man liksom inte riktigt visste. Nu är det bara att ta fram mobilen och säga, nu är han död, men då var han inte det. Då levde man liksom i ett enda stort mysterium. Man visste ingenting. Så att jag menar, en tennismatch kunde ju avgöras med att en hade en sämre boll, till exempel. Det hörde ju alla de säga.
Nej, men alltså simtjejer och killar, de fick ju sådana haj, men till slut så fick de ju liksom, förbjöds ju dem för att det blev för mycket materialsport.
Ja, men det var också, det var dåligt vatten ibland kunde det vara också.
Jo, men det är ju samma vatten de ligger i.
Ja, men ibland så skvalpade liksom. De fick,
då får de skvalpa tillbaka. Det är inte hela sporten kan jag tycka. Men om det nu är så, vad jag försöker säga är, om det nu är så att skidor har blivit så extremt, nu tror jag inte att det är så, men om det har blivit nu så extremt mycket materialsport så att det till och med är så att det kan vara helt avgörande enligt norrbaggarna. Helt avgörande. Men nu är så. Ja, då tycker jag att man borde göra någonting åt det.
Okej. Okay. Då åker
att,
vi på
det, samma... Annars, jag vill hellre ha ett skid-OS än ett valla-OS.
Ja, ja. Jag vill hellre ha ett valla-OS än ett lallar-OS.
Ja, okej. Okay. Ja, jag också. Vad brukar du mena för valla?
Ja, det var en bra fråga. Jag frågade en mig närstående sambo som ibland, eller förr alltid åkte till Österrike och åkte i bergen och åkte sådär utför. Jag frågade, hur vallar ni? Hur vallar ni när ni åker? Då säger hon att hon vallar inte alls. Utom när hon hyr skidor, då är de vallade i förväg. Så att då kan man kanske få en gemensam valla. Men jag vet inte. Men jaha, jag har aldrig tänkt på då att det blir en materialsport. Men är valla... material. Är inte det någon sorts... Norrmännen kallar det för smör.
Jag vet. Bara det. Ja. Bara det. Ja. Jag vill inte ha fler mejl från norrmän nu. Nej. Men du hör ju själv.
Ja.
Nej, men det är också slipning. Hur man har slipat. Jo, men det är väl material. Ungefär som att de höll på att limma pingpongrack och grejer. Det var ju också förbjudet till slut.
Ja. Och hockeyspelare som håller på med sina klubbor. De är bladet och böjt för stor, för gravvinkel.
Jo, men det är ju ingen som säger att de vann för att de hade bättre klubbor.
Så inte
det har du aldrig hört. Det lovar du, har du aldrig hört. Och det här säger ju norrmän och andra att de andra var bättre än oss för att de hade bättre skidor.
Ja.
Tänk dig den efter Vitryssland. Ja, i Salt Lake City, och någon hade sagt det. Nej, men det är ju inte så konstigt. De hade ju mycket bättre klubb. Vitryssarna hade ju bättre klubbar. Staffan Olsson, vi säger välkommen till Staffan Olsson förresten. Vår
ja,
lyssnare,
absolut.
Vår lyssnare. Och tänk om han någon gång sagt, nej, men de hade bättre klister. De hade mycket bättre klister. Det var därför de vann. Det hörde du liksom aldrig.
Men det, man vet, det kan ju vara så.
Jo, men det är ju inte så. Ja, om det är så har ingen upptäckt det i varje fall. Och då får det väl, må det väl så vara, kan jag tycka.
Ja, nu har du gjort det. Nu har man fått mycket att tänka på. Det är ska vi nu ifrågasätta hela skidsporten? Precis när jag börjat gilla den, då ska vi ifrågasätta.
Nej, nej.
Här har jag gått liksom i 30 år och hatat skidåkning, men nu helt plötsligt så ska det ifrågasättas alltihop.
Nej, men jag ifrågasätter mig. I början, inledningsvis, så ifrågasatte ju norrmännens ursäkter.
Ja, det kan ju... Jaha,
eller urskuldande. Och då undrar jag, men tänk om de har rätt? Tänk om det bara handlar om vallning. Det kanske är därför som de ifrån Turkiet och vad det nu kan vara, Ghana, ja, ja, skidspåren, är så dåliga för att de kan inte valla. De har inte lärt sig att valla.
Nej, där har vi det. Där är det.
Jag tror inte det är så enkelt. Nej, jag tror inte det är så enkelt. Jag tror det handlar om så mycket mer.
Ja, det sa, har jag sagt
ingen
också.
Form och du måste kunna åka skidor och sådär. Mm. Nej, det, ja, ni kan få gärna höra av er via våra Twitter, Mats Olsson, NY eller Ekvall med W, om ni har några åsikter kring detta. Men ja, jag vet inte. Det är mycket man inte vet om vinter-OS.
Ja, och det är en hel del man vet som inte skulle vilja veta. Som, du skrev om kälkeåkning i Expressen. Så.
Jag gjorde en gammal Birger Bure. Jag tror han, en gång i tiden så sågade han en, kommer jag ihåg, inför något vinter-OS. Det var en svensk bobåkare som jag tror möjligtvis till och med var fanbärare, som hette Eriksson, någon sån där som hade varit med i 100 år.
Jaha.
Googlar jag samtidigt här.
Det känner jag att jag brukar komma ihåg de flesta av Bures
utfall. Karl Erik Jätten Eriksson.
Oh ja, Jätten!
Mm. Han var med i 6 olympiska spel, 64, 68, 72, 76, 80, 84.
Oj.
Och hans bästa placering var en sjätte plats i fyrmansbob 72. Ja. Han var svensk, fan vad jag kommer ihåg, svensk fanbärare 1976.
Ja.
Och den första som deltog i 6 olympiska spel i rad. Så Jätten Eriksson är ju, herregud, he's a legend.
Ja. Och honom sågade Björn Bure.
Ja, det var någonting som jag inte riktigt minns. Men det var någonting med Bob. Och jag tror han var inne på samma linje. Att det är liksom en så oerhört konstruerad sport för vintermästerskap. Där är det antal deltagare är extremt få, inte minst eftersom att där kan vi tala om materialsport, plus att du behöver ju en bana att åka på, och sådana finns det ju knappt, OS-banor i världen. Det finns i princip bara på de ställena som har arrangerat ett vinter-OS, för att de har tvingats bygga en bob- och rodelbana.
Mm.
Jag tycker inte att jag gillar ju de nya sporterna i vinter-OS, att man tar nya grepp och tar in nya som attraherar väldigt många unga människor. Jag gillar inte bob- och rodel, jag tycker det ska slängas ut, för jag anser att det enda som upprätthåller de här sporterna är i OS. I övrigt är det ju fullständigt meningslöst, och jag kan inte tycka att det liksom är fair att det ska finnas en idrott i ett OS som i stort sett är omöjlig att syssla med om du inte bor ganska nära en rodelbana. Och det är klart att de i Indien har ju svårt att åka skidor, men det finns ju ganska många skidbackar i världen du kan åka till. Det finns många isar du kan åka till som är konstgjorda. Kanske inte just om du bor i Indien, men i många andra länder. Och det är extremt få som tittar på det, och det är en usel tv-sport. Det är en fullständigt meningslös tv-sport. Så att jag tycker inte att det ska vara med. Och vinter-OS kastar inte ut något, ifrågasätter ju inte idrotter som man gör i sommar-OS.
Nej,
och
det är lite konstigt.
Anledningen av att sommar-OS är det ju trångt. Där vill nya in, och där får de inte plats. Under vinter-OS så är det ju för det första kortare än sommar-OS i tid. Och sen så kan man ju, sen så finns det ju liksom utrymme för nya, just därför för att det finns plats. Så därför åker ingen ur. Och min idé är då att IOK och IOC måste tänka om, alltså nu har vi, och det är ju lite stenhåll att tänka, att de idrotterna som är med i vinter-OS är de idrotterna som har något som förenas med is eller snö.
Ja.
Vilket ju begränsar det något, och jag menar att volleyboll, basket, handboll.
Handboll framförallt, det är ju fan
spel. Har vi tre idrotter som måste betraktas som vinteridrotter, och den enkla anledningen att du ska spela dem inomhus, och att deras säsonger dessutom i stora delar av världen det vi kallar spelas under det vi kallar vinter inomhus. Så att de tycker att man kunde krydda vinter-OS med, de hade behövt det. Kanske till och med grekisk romersk brottning som är på väg att kastas ut från sommar-OS. Kan man väl lägga vinter-OS, det känns också som en vintersport.
Nej, jag hade det några år sedan då när det var så mycket, jag tror att Atlanta tror det var, när det var så mycket snack om att det var för många sporter i sommar-OS. Du vet, då skrev jag en krönika om det. Vad fan, lägg handboll och volleyboll och brottning, lägg det på vinter-OS. Det är kanon, det är jättebra. Men du, varför, det är väl lika
bra. Du hade redan skrivit det alltså.
Ja.
Så jag skrev här om någon. Allting går igen.
Allting går igen.
Allting jag beklagar, det var ingen kopia. Men...
Nej, jag fattar det. Men du satte sommar-OS längre. Det är det väl inte? Det är väl 2 veckor?
Nej, det är väl några dagar längre. Är det inte det? Eller har jag fel för mig kanske?
Nej, det invigs väl alltid på en fredag och sen håller på.
Nej, okej. Jag kan ha fel. Man vill ju liksom på något vis trycka in mer under vinter-OS för att det finns plats. Det är ju ganska många dagar här när vi... det händer speciellt mycket. Alltså, det händer någonting givetvis, men det kan vara långa sjok och skridskolopp när det skulle hända någonting annat innan backen någonstans eller på ett annat ställe. Så att det skulle hända. Nej, jag tycker inte Bob Rådel har någon plats längre. Jag tycker att det är sporter som upprätthålls av de olympiska ringarna, för att där finns de, och bara därför. Men OS fortsätter, OS har varit trevligt så här långt. Vi får väl se, jag hoppas att på något vis Sverige tar medaljer i annat än skidor, så att vi inte blir liksom som ett nytt Holland som liksom bara tar medaljer i en gren.
Ja, vi får väl se vad hockeyn kan göra. Men vadå, finns det fler grenar då? Det är skidor väl? Eller har du någon annan på gång mer än hockey?
Nej, de kan väl vinna slalom, eller ta medalj i slalom, damerna och killarna.
Ja, men det är ju skidor också.
Ja, du menar så. Jag menar sådana vallade skidor.
Jaha, okej. Okay. Ja, de är vallade nog de också, tror jag.
Nej, men det är alla någon som säger att jag hade bättre skidor i det när de åker neråt. Det har jag aldrig hört.
Nej.
Det har jag aldrig hört. Nej. Bättre gevär, är det någon som har sagt det någon gång i skidskytte?
Ja, det kan mycket. Det är många har.
Nej, fransmannen var på ett bättre gevär än vad jag hade.
Ja, men det
jag tror kan... de måste dessutom ha likadana gevär. Mm. Men du, det är ju fotboll på gång också. Vi vill inte glömma att fotbollen är här och snart är det... Som det heter, kulan i luften. Det händer saker på hemmaplan. Håkan Mild ska sluta med sen.
Ja. Vem hade trott det? Alla slutar någon gång. Men,
jag tar alltid slut.
Det är också en cynisk. Men vadå? Han har ju suttit ovanligt länge. Är det 7 eller 8 år han har varit...
jag tror det är 8 år faktiskt.
Ja, i Blåvitt. Jag menar, han har ju kollegor i andra klubbar som där det är mer svängdörr på den posten. Va? De åker in och ut och in och ut och... Det är nog ingen lätt tjänst.
Vi har blivit så gamla också, Olsson, så att liksom de gamla 94-hjältarna som vi tyckte var småpojkar har blivit så gamla så att de har fått tvingas nu liksom, ja, de tvingas sluta på sina tjänster som de har fått, och så tar det en ny generation över, så där, typ som Lillebjärred som har blivit sportchef. Det är liksom, vi ska ju ta ett hack vidare i på något vis i landslagshistorien, och så kommer det nya där.
Mm. Jag såg senast Offside hade en story om Olle Nordin och VM i Italien, och det var bra på många sätt och vis, men framförallt bilderna, fan vad unga de var, som du vet, man tyckte ju de såg ut som pojkar allihop, Glenn Hussein som man tyckte var höjda och tuff mittback, alltså, de var så jävla unga, så det var kanske ett väldigt ungt lag, att det är sen framgångarna kom de nästföljande mästerskapen istället, jag vet inte.
Ja.
Men på tal om det, Lillbjärred, så är det Daniel Andersson då, han kom med ett utspel här nere i Skåne i alla fall om att han tycker att storklubbarna, ska svensk fotboll ut i Europa så måste storklubbarna få mer pengar, de måste få en större del av kakan, alltså tv-rättigheter och intäkter och allt sånt här.
Okay.
Och jag rent spontant så tycker jag, nej. Jag tycker det är fel. Så, ett, vem ska bestämma vilka som är storklubbarna? Det finns någon som, så är det 4 eller är det 5? Den som är 5, men vi är också storklubb. Och vad ska då hända med de som är på nederbotten? Vet de då att de spelar bara för att det ska bli matcher liksom? Att de inte har en chans egentligen? Men Daniel Andersson menar då att, men vadå, så är det ute i Europa? Det vet man ju. Det är ju alltid, det görs upp om fyra klubbar som gör upp om det, sen åker de ut i Europa. Ja, jag bara tycker det är en lite tråkig. Jag tror inte han menar det cyniskt, men jag tycker det är en väldigt cynisk och tråkig.
Ja, jag kan också hålla med dig faktiskt på alla sätt och vis. Var drar man gränsen? Var där Örebro? Var är jätterika BK Häcken? Är det en liten eller en stor klubb?
Ja,
var är Brommapojkarna som är världens största ungdoms? Är det, det är klart att var drar vi då gränsen någonstans? Ja. Eller är det bara de som, ska man gå efter publiksiffror någonstans? Ja, inte vet jag.
Nej, och dessutom...
Det kommer nog vara svårt nog. Ja. Eller om det är liksom möjligtvis i omsättning då. Ja. Som, de är ju redan större. De här klubbarna han menar är ju redan större och har mer pengar än andra. Ja. Och inte till sådana är de väldigt mycket bättre. Sen så tycker jag dessutom att det har ju visats gång efter gång. Inte minst efter Helsingborgs AIKs framgångar. Att mycket mera pengar under en period behöver ju inte betyda framgång.
Nej. Nej, precis. Och dessutom är det så att de här klubbarna är redan rika. Jaha, är de det då? Ja. Alltså deras skulder, när man ser liksom förlustverksamhet. Ja. Alltså jag förstår att de vill ha mer pengar av förbundet och alla som kan bidra med någonting. Därför att det är ju för fan, det är en ekonomi i fritt fall i de flesta stora fotbollsklubbar. Ja.
Som sagt, hur mycket mer pengar skulle det bli i så fall? Och jag vet inte riktigt. Det är klart att han vill att lagen ska kvalificera sig till Champions League och därifrån skaffa sig ännu mer pengar och så fast. Jag vet inte, det är möjligt. Alltså IFK Göteborgs framgångar på 90-talet handlade ju om att de hade det bästa laget, och eftersom de hade det bästa laget och kvalificerade sig till Champions League och sådär, så fick de också mera pengar.
Mm.
Men det handlade ju inte tvärtom, att de hade mer pengar och därför blev det bästa laget. Det var inte riktigt det handlade om.
Nej.
Egentligen. Och sen, Älvsborg, är de en stor, är de med där eller är de en liten klubb då? Eller? Att ta någon som ligger mitt emellan.
Exakt. Och vem ska avgöra det? Vem ska då säga att ni är en stor klubb, du är en liten mellanklubb, men ni är ingenting. Ni är bara kanonmat för massorna liksom.
Från det ena till det andra, så är det ju så, Olsson, att du kanske har fått vatten på din kvarn när det gäller det som alla pratar om, nämligen svensktoppsröstningen.
Ja, jag säger det ju. Alltså,
vad har hänt?
När vi tog upp det i våras så visade det sig att det var flera personer som kände folk som hade röstat i juryn, men som dessutom själva hade röstat. Men nu visade det sig, och lyssna nu på detta, du som tycker det är roligt att man kan vinna en CD-skiva, Melodikrysset eller något sånt, va? De skickas ut brev till 5000 personer i Sverige, och där ska de då lyssna på melodierna, så ska de kryssa i och skicka in.
Är det sant?
Detta visas...
De skickar inte mejl eller så?
Det visar sig då att det är bara 1000 av de här 5000 som bryr sig om att rösta. Och jag kan tänka mig då att de som gör det, det känner jag igen, och så kryssar man i. Det är därför Mando Diao, ett gammalt bar rockband som nu gör något helt annat, de har legat nu 14 år etta på svensktoppen. Det är
lite överraskande att det är 1000 personer då, av 5000. Att det är så många. Men just att man skickar brev och kryssar i istället för att skicka ut någon sorts mail med länkar till låtarna.
Exakt. Jag menar, här vi sitter nu här, jag har liksom vi har utom min dator just nu som är helt död. Men alltså, man har ju sina datorer runt omkring och det länkar så det skickas och man lyssnar och det blippar och du vet. Och så helt plötsligt ska man sitta och kryssa i och skicka in. Det är liksom som de röstade för på till Jerringpriset, när man skulle skicka vykort. Och skicka vykort så behövde inte Lasse Granqvist eller vem nu var sitta och sprätta upp det. Eller Ola Wenström, han jobbade på Radiosporten på den tiden.
Ja, jag ska kolla honom om han satt och sprätte.
Ja, men visst är det helt fantastiskt. Och jag menar, ibland så tänker man, borta ett år så kör man bil och så har man radion på receptet. Och nu kommer svensktoppen. Finns den kvar? Du vet, man,
bara... Ja, men det är ju det som jag har sagt hela tiden. Jag trodde inte ens det fanns kvar på samma sätt.
Men det är samma.
Men allting går igen.
Ja, när vi åkte till New York vintern 2013, då låg Mando Diao etta, Magnus Uggla tvåa och nånt. Och de ligger kvar fortfarande. Det har gått över ett år. Det är ingenting.
Nej, men de kanske är bäst.
Ja, det är kanske så.
Eller jag vet inte, jag har ingen aning.
De är kanske bättre av alla. De kanske bättre av alla.
Ja, det är mycket möjligt att de har det. Ja.
Oj, vad är det som händer?
Hon är irriterad över någonting som jag inte riktigt vet vad det är. Möjligt att hon inte gillar vad hon ser på tv. Det är mycket OS i tv-apparaten i huset.
Ja,
intressant med svensktoppen. Vi får försöka reda ut detta. Nu, men vad är själva förändringen här? De ska ändra på någonting, va?
Jag vet inte, jag fattar inte det heller. Det var någon chef på radion som sa i någon tidning att vi tar det här med oss. En sån sport här, liksom. Vad tar du med dig? Vi tar med oss den här kritiken och vi ska se över våra rutiner. Som också en annan
sån här bullshit. Man ska ha möte om det, Olsson. Möte. Hela TV4-huset. Alltså, det är ju helt osannolikt. Dessa... Det är ett enda stort, det är, numera är det bara ett enda stort mötesrum. Mm. Mm. Ja. Alla ska sitta möte, för att alla som hade egna rum, det var en hel del chefer som hade det, de ska flyttas ut och sitta i ett landskap, och där ska, i deras rum ska då vara mötesrum istället. Mm. Och sen så nu när jag var uppe häromdagen i söndag så skulle sända Fotbollskanalen Europa. Då hade de, för att sporten har flyttat, sportredaktionen har flyttat för 50-11 gången, liksom någon meter hit och till höger och vänster. Och då hade de byggt inte bara en utan flera stycken små konstiga öar mitt ute i dessa landskapen med någon sorts draperi i en rund ring. Och där inne stod det fåtöljer och en stol, för där ska man också ha möten. Mm. Jag är lite osäker på, kommer på nu att när jag satt där i det här stora landskapet och förberedde sändningen, så var jag lite osäker på om jag satt i ett landskap eller möjligtvis i ett av de större mötesrummen. Det är oklart. Det är någon sorts ny grej. Är det inte det?
Nej, det är väl ingen ny grej.
Men allting, att allting ska vara möten överallt. Ja. Du, vårt nästa möte om en vecka, då spelar vi in program nummer 41.
42.
42, för detta var nummer 41. Du vet ju också att det var alltså Jupiter-symfonin. Här kommer den.
Okej.
Okay. Njut av detta, du, Olsson.
Ja, jag ska göra detta.
Mm. Jag gillar Bryntesson, det är mycket fjol.
Katzenjammer.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.